Tack Mattias. Ska vi stå upp tillsammans och be att Gud får välsigna det jag ska säga. Ja Herre, vi ber när vi har lyssnat till de här välkända orden. Vi ber att du ska komma med liv nu när jag ska predika. Att det får tända någonting i oss. Precis som vi tänder adventsljus och de lyser upp i mörkret, så ber vi att du ska lysa upp våra hjärtan nu genom ditt ord. Att det ska få ge ljus och uppenbarelse för oss och inspirera oss, tända oss för att tjäna dig på olika sätt. Kom heliga ande, kom och rör vid oss just nu. Amen. Varsågod och sitt. Ja, i den här predikan så kommer jag ju tala om när Zacharias och Maria får änglabesök av Gabriel. Och i årets adventsgudstjänster och även jul- och nyårsgudstjänsterna så sätter vi fokus på andens verk i händelserna kring Jesu födelse. Och det här är ett viktigt tema om hur centralt den helige andes verk är i allting Gud gör i historien. Det visar även vägen för hur anden vill leda och verka i våra liv. Det är ju så med Bibeln att det är ju en spegling av våra liv. Och tanken är ju att vi liksom ska spegla oss i Bibelns ord och i de människornas upplevelser och liv. Och på det sättet kunna komma vidare i våran vandring med Gud. Och vi hoppas i den här serien att kunna liksom gå lite djupare, gå lite mer under ytan, under huden på något sätt kring det här med hur Gud verkar, hur den helige ande verkar i och genom människor på den tiden och i våra liv. Och idag då så blir ju fokus på hur den helige ande verkar i Johannes döparens föräldrar, Zacharias och Elisabet och Jesu mor Maria. Och det är ju en annan huvudperson kan man ju säga i den här texten idag som ni märkte. Det är ängeln Gabriel. Han har mycket att göra vid det här tillfället. Det har han säkert annars också kan jag tänka mig. Men han dyker ju inte alltid upp i Bibeln så ofta som han gör här. Här är han väldigt aktiv och det kan man fundera över. Det är ju någonting som jag tror många teologer också har funderat över. Varför han är så aktiv just vid det här tillfället. Och vi kanske kommer in lite på det här idag. Ordet ängel kommer från det bibliskt grekiska ordet angelos. Som betyder budbärare, sändebud. Och i det här sammanhanget så är det ju en sändebud från Gud självklart som det handlar om. Och det hebreiska ordet för ängel är malak. Och det kommer av ett verb som också betyder sända ut. Så att man får ju en bild av att änglarna är liksom, de är ofta på uppdrag, de är utsända av Gud. Det är deras främsta syfte kanske, i alla fall i förhållande till oss människor. Sen tror jag att de har många andra syften också som kanske är utanför våra mänskliga användningsområden, om man säger så, som mer är någonting som de gör inför Gud så. Och som kanske inte vi heller får reda på, vem vet. Men de har i alla fall ett väldigt tydligt syfte att sändas ut till oss. Och det är ju intressant att de här födslarna, både Johannes döparen och Jesus, att de föregås av en sån tydlig uppbackning från den himmelska världen, från Gud och från änglar. Och när Johannes döparen ska födas så ser man det ju väldigt tydligt. Och man kan också se en väldigt tydlig gestaltning och beskrivning av Johannes döparens föräldrar, att de levde rättfärdigt inför Gud. Det är en tydlig markering i evangelierna av det, och att det kanske var därför de blev utvalda av Gud också. Det kan man anta. De hade inte kunnat få några barn och det var en otroligt stor skam på den tiden. Vi vet att det är jobbigt idag med att inte kunna få barn, men på den tiden så vart man liksom degraderad mer eller mindre i kulturen och samhället om man inte fick barn. Man, och som kvinna var det en stor skam. Jag tror att det här var någonting som hon liksom tänkte på väldigt mycket, suckade över inför Gud. Och även Zacharias tror jag tyckte att det var jobbigt, för att i den hebreiska kulturen så var det här med att man hade ättlingar oerhört viktigt för att man skulle liksom föra familjen och ätten vidare. Man såg liksom det här med släktträd var något mycket, mycket viktigare än vad det är för oss idag, att man skulle liksom föra släkten vidare. Så för båda dem var det en stor jobbig sak tror jag, att de levde i barnlöshet. Och vi läser här också om att det var en lottning som skedde när Zacharias skulle göra prästtjänstgöring. Och som jag har förstått det så var det så att det fanns 24 prästavdelningar vid den här tiden. Och de hade funnits sedan kung Davids tid. Och det var ungefär 20 000 präster som var i funktion. De bodde lite utspridda, men när det var deras tid att tjänstgöra så sökte de sig till templet för att tjänstgöra då. Och varje sån här avdelning, de utförde tempelsysslorna ungefär under en veckas tid, 5 gånger om året. Och 3 av de här tillfällena var då vid de här stora högtiderna. Då tjänstgjorde alla prästerna tillsammans, för då var det så mycket att göra. Men det var rent sannolikhetsmässigt en chans på 800 ungefär att just lotten skulle falla på Zacharias vid det här tillfället. Så det var, man kan säga att det var ju ingen slump antagligen att det skedde, utan den helige ande tajmade in det här, lät lotten falla på honom så att han skulle få utföra det här rökelseoffret. Och det är också intressant att rökelseoffret var en symbol för, och är det i Bibeln, för de kristnas böner som stiger upp inför Gud. Det kan vi läsa om i Uppenbarelseboken till exempel, det 8 kapitlet vers 4, där det står att röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner stiger upp inför Gud från ängelns hand. Så det är en tydlig symbol att rökelse är en slags bön, en bild för bönen i det kristna livet och även i judarnas liv. Och det ger ju lite stuns också åt hela berättelsen. Ängeln Gabriel uppenbarar sig för Zacharias och framför ett budskap från Gud till honom just när han är vid rökelseoffret och utför det. Så man kan säga att det är liksom ett litet tecken. Han är i bön, och så står det också att folket var samlade i bön samtidigt. Så det var liksom en atmosfär av bön och tillbedjan när ängeln Gabriel uppenbarar sig. Så man kan ju säga att Zacharias och Elisabets och folket fick bönesvar genom Johannes döparens födelse. Det här liksom instiftades av den helige ande när de var i bön tillsammans. Och man kan se det som kanske inte så viktigt, men jag tror att det här är en liten hälsning som Gud vill skicka med oss, att bönen är så viktig för att hans vilja ska ske. När vi ber, står tillsammans i bön, och det var säkert de som bad också om att Messias skulle komma och så vidare. Så att på något sätt så var de med och bad fram det här skeendet som den helige ande sedan initierade. Och väldigt ofta talar Gud direkt genom den helige ande till sina tjänare och till oss människor. Men vid speciella tillfällen som här då, till exempel, när det är något extra viktigt som ska ske, så sänder han en ängel också. Och här är det ju ett extraordinärt viktigt tillfälle rent frälsningshistoriskt när han sänder ängeln Gabriel. Och ängeln Gabriel, som inom kristen tradition, både i den katolska och ortodoxa kyrkan, har man ju räknat honom som en ärkeängel. Och i Bibeln annars så är det bara ängeln Mikael som nämns som en ärkeängel. Och Gabriel nämns faktiskt inte i Bibeln som en ärkeängel, utan det är mer i kristen tradition som vi har antagit att han också är en ärkeängel. Och det är inte så viktigt i sig, men jag tänker att det kan vara lite intressant att förstå också att det finns olika hierarkier bland änglarna, och Gabriel verkar ju vara en väldigt hög rankad ängel. Det står här att han står inför Guds tron. Han verkar vara lite som, jag träffade en gång en man som hade varit påvens personliga tjänare. Han berättade om det. Han hade liksom hjälpt påven med att bada och sköta toalettbesök och sådana saker och liksom servera maten. Så han var väldigt stolt för det, och det känns som att det här är kanske Gud har kanske vissa änglar också i tronrummet där som har liksom någon slags personlig närhet till honom. Och Gabriel verkar vara en av dem som står inför Guds tron, nämner han om här, liksom väldigt har en närkontakt med Gud och får göra speciella uppdrag, kan man anta, när det är av väldigt viktig karaktär. Det är i alla fall den bilden som ges av Gabriel i Nya testamentet. Och den bilden ges ju inte av någon annan ängel på det sättet i Bibeln. Mikael har ju en speciell funktion som kanske judarnas speciella skyddsängel på något sätt och sådär. Och han beskrivs ju i Judas brev på något annat ställe. Men annars så är det ju ganska sparsamt beskrivet vad änglarna har för funktioner. Men just Gabriel får ju ändå en liten beskrivning, hans roll här. Och antagligen var det för att just Johannes döparen och Jesus Kristus var ju otroligt viktiga personer som skulle födas in i den här världen. Men vi kan också vara medvetna om att änglar finns här runt omkring oss nu. Jag vet inte om du tänker på att det är massor med änglar här i rummet, i våran kyrksal här. Inte alla goa församlingsmedlemmar som du har runt omkring, de är också änglarlika kanske. Men det finns andra änglar här i massor antagligen. Änglar som är här och lovsjunger och tillber när vi tillber. Det finns också änglar som är utsedda att vara våra följeslagare. Det läser vi om i Nya testamentet, att det verkar som att alla kristna, alla som är på nytt födda i alla fall, har en personlig ängel som ser dem och som på något sätt följer oss. Jag vet inte om de, hur riktigt hur det där går till, om de alltid är nära oss, det vet jag inte, men de har i alla fall kontakt med Fadern och med Gud på våra vägnar och liksom är speciellt utsedda att följa oss som människor och som Guds tjänare. Det finns säkert en del kristna som har flera änglar, men i Bibeln kan man se att det är en tydlig beskrivning i Nya testamentet, bland annat i Apostlagärningarna, så verkar funnas en väldigt tydlig tro och förvissning om att alla hade en ängel. Och man trodde ju till exempel där när Petrus hade kommit ut ur fängelset, och trodde de att det var hans ängel som var där, så de öppnade inte dörren därför. Kan man tycka lite konstigt, de kunde väl släppt in den ängeln också kanske. Men det fanns en tro på det väldigt tydligt, och man kan också se i Jesu undervisning att han talar om att det finns en ängel som är kopplad till varje kristen. Och det är ju väldigt skönt att kunna vila i det. För många av oss kanske inte upplever de här änglabesöken så påtagliga som man gjorde här. Vi kanske, många av oss har aldrig sett en ängel, kanske inte upplever att vi har hört en ängel tala till oss heller. Och då så kan det ändå vara bra att veta att det finns änglar där i bakgrunden som verkar för oss och för Guds syften. Och jag har genom Guds nåd några gånger fått vara med i alla fall och interagera där man har upplevt att det har funnits änglar. Jag har inte sett en ängel så här tydligt som det var här, men jag har ändå upplevt att änglar har verkat, och det har varit väldigt fantastiskt. Och jag tänkte jag bara skulle berätta om ett par sådana tillfällen. Vid ett tillfälle så var det en kvinna som hade ont i foten, hade skadat den, och jag och några andra bad för den här kvinnan, men det hände ingenting. Men då fick jag en ingivelse att att jag skulle be att Gud skulle sända en helande ängel. Och jag, nu säger, jag vill inte göra någon teologi av det här, men det finns ju änglar för alla möjliga saker. Och bland annat så tror jag att det finns helande änglar som kan förmedla helande. Så jag bad en bön, Gud sänd. Jag kände en sån nöd för den här kvinnan att hon hade så ont i foten och problem. Så jag kände att Gud, du måste göra någonting. Och jag kände väl också att min tro på något sätt inte fanns där riktigt för det här som behövde ske. Men då bad jag Gud, sänd en helande ängel. Och när jag bad ut den här bönen så upplevde jag väldigt påtagligt hur det kom. Det var som att jag såg i min ande hur det kom en ängel och la sin hand på den här kvinnan. Och gjorde så att hon blev helad med Guds kraft. Och hon reagerade och sa, ja men nu hände det någonting, sa hon. Så där momentant, och hon kände efter och kände att hon hade blivit bra i foten. Så det var en fantastisk upplevelse att vara med om det. Och jag säger inte att det var liksom, måste ha varit så, men det var min upplevelse väldigt tydligt att det skedde någonting, och jag såg också i mitt inre hur en ängel kom. Så där är ett exempel som jag bär med mig. Ett annat var när jag en gång vid ett tillfälle bad för ett område där vi bodde. Att jag bara upplevde att Gud ville att jag skulle be om att han skulle sända skördeänglar. Det talas ju om i Bibeln att det finns som har till uppgift att liksom ta in Guds skörd till Gud. Och jag bad ut över det område där vi bodde att Gud skulle sända skördeänglar. Och inom några dagar sedan så var det faktiskt två personer som kom till tro i det området. Där inte jag i alla fall hade sett att någon, eller upplevt att någon hade kommit till tro. Så fick jag genom Guds nåd få vara med och se två personer, två grannar där, lämna sina liv till Jesus. Så det var också en sån där tydlig liksom känsla av ändå att ibland så kan Gud använda änglar för att verka ut sina syften. Men det är väldigt viktigt att man är medveten om att det är Gud som gör det här. Det är ingenting vi kan styra, utan vi ber till Gud, och sen så fall så sänder han sina tjänare och budbärare för att göra saker. Men att ha en tydlig förvissning om det tror jag är väldigt bra för oss människor, att vara medvetna om att de här sändebuden finns där för att hjälpa oss. I det här sammanhanget så talas det också om att den helige ande ska fylla Johannes döparen redan i moderlivet. Och det är väl härligt att den helige ande kan komma in i ett foster, i en människa som är i tillblivande på något sätt och som ska födas. Att man redan är igång andligt sett när man ligger i mammas mage. Det står inte att det är så för alla, men just med Johannes döparen så var det så. Och där ser man ju också en väldigt fantastisk funktion som den helige ande har, att han bor i oss, han kan bo i någon innan den personen har fötts. Och här så vart det ju väldigt tydligt då att barnet Johannes spratt till i magen där på sin mamma, och det kom ju lite senare sen, men redan talas det ut här i den här texten att det ska ske. Och det är en av de mest starka sakerna jag varit med om, kan jag säga. Andligt sett fick jag vara med om en gång när jag talade ut en profetisk tilltal till en kvinna som var gravid om att hon bar på ett barn som hade en profetisk funktion. Och under tiden jag talade ut, och jag upplevde också att det var en koppling till den här texten som vi nyss läste om, att den helige ande skulle fylla det här barnet redan i moderlivet. Och när jag talade ut det profetiskt så upplever då den här kvinnan hur barnet börjar sparka väldigt kraftigt i hennes mage. Och jag ser på henne, hon börjar gråta häftigt, för hon blir så berörd av den helige ande. Hon också av glädje givetvis att det liksom det här sker samtidigt som jag talar ut de här orden. För det fanns ju ingen naturlig koppling så som hon upplevde då, att barnet skulle sparka just då. För det gjorde det inte så ofta. Och hennes man då satt bredvid, och han tittade på magen och berättade efteråt att han hade inte sett barnet sparka så här kraftigt förut, så han märkte också av det. Och det var en väldigt uppmuntran också av att Gud kom och bekräftade på det här sättet. Så den helige ande är en fantastisk person. Han har väldigt många olika sätt som han verkar på i våra liv, som kanske sträcker sig lite utanför våra begreppsvärldar många gånger. Men det finns också ett allvar i den helige andes tilltal, och det ser vi i Zakarias liv. När han inte riktigt tror på det ängeln Gabriel säger till honom, så får han bli stum under ett tag. Han kan inte tala fram till namngivningsakten för Johannesen. Och det är ju en sån här liten jobbig grej. Jag vet inte om du tänker på det när du läser bibeltexten. Vi tänker ju ofta att Gud bara gör positiva saker. Han helar bara och det är bara härligt och ljuvligt. Men här är det ju faktiskt så att Zakarias, på grund av att han har lite svårt att tro på det här. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det, att vi ibland kan ha lite svårt att tro på allting Gud säger kanske och förvänta oss och sådär. Men här får det konsekvenser faktiskt, att han får vara stum under en ganska lång tid. Sen blir det ju bra till slut och det är ju härligt att se. Men det är ändå påtagligt att i Bibeln så är det så ibland att när vi inte riktigt litar på Gud, när vi inte gör det Gud vill, kanske inte lydiga, så får det konsekvenser. Och det såg vi här i hans liv att det fick. Sen blev det väldigt bra till slut ändå. Det blev ett tecken i sig, den här stumheten som han bar på, hur han plötsligt kunde börja prata igen. Det blev ju ett stort tecken för alla i området som hade följt honom under den här tiden. Men det är någonting att lägga märke till också, att hur vi tror, förväntar oss från Gud, det får också konsekvenser i våra liv ibland. Man kan säga att stumheten en tid som sedan löstes, den talade i hundratals eller nästan tusentals år mer än tusen ord. Jag tyckte det var lite spännande att den här stumheten, den fick sådana konsekvenser. Och det är det som är så fantastiskt med den helige ande, att han kan liksom använda vad som helst. Han är så stor, han är så fantastisk, så att han kan göra väldigt märkliga saker många gånger och göra så att det förhärligar Gud i längden och gör att människor kommer till tro. Ett annat sånt här exempel har vi i den här texten av en kvinna som är barnlös, Elisabet, och som får barn sent i livet, som det beskrivs här, speciellt genom den helige ande. Och här ser vi ju att det finns paralleller i Bibeln. Vi har ju Abraham och Sara som får sin löfteson Isak på ett lite liknande sätt, kan man säga, där de också är väldigt gamla och inte har någon förväntan. Men det Gud griper in genom den helige ande och ser till att det blir en befruktning. Och sen så ser vi det här ännu mer tydligt i Jesu liv, givetvis, och Maria då. Men om vi ska stanna upp för någon annan som har något liknande situation, så är det ju Hanna, alltså profeten Samuels mamma i Gamla testamentet. Hon var också barnlös och bad ivrigt till Gud om detta. Och hon lovade till och med att hon skulle ge sitt barn som ett offer till Herren om hon fick barn, om hon blir bönhörd. Och ni känner till den historien, hur de blir bönhörd och hur profeten Samuel föds, och han får leva sen i templet därför. Så det här är ett intressant bibliskt tema med flera olika personer som får vara med om det här. Och jag vet inte varför Gud låter det bli på det sättet, men på något sätt så förebådar ju det jungfrufödelsen som sen sker med genom Maria, Jesu mor. Där kan man ju verkligen tala om att den helige ande har ett oerhört speciellt uppdrag, där han ser till att Maria blir havande och att den här jungfrufödseln sker då. Och även här får ju Gabriel vara med och framföra budskapet. Och vi kan fundera över hur sker det här egentligen. ängeln säger så här i vers 35, den heliga anden ska komma över dig och den högstes kraft vila över dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds son. Vad tänkte hon när hon fick höra det? Det måste ju varit något oerhört omvälvande för henne. Och vi kan idag också fundera, hur gick det till? Det här, Jesus, hur såg hans DNA ut? Har du tänkt på det någon gång? Var Maria med på något sätt i det här? För Jesus var ju 100% människa och 100% Gud. Hur fungerade det? Ja, det är något som Bibeln inte lyfter fram. Men den heliga ande hade ett oerhört tydligt uppdrag till att se till att Jesus blev till här. Så vi ser att den heliga ande är med på en mängd olika sätt i de här sammanhangen. Och verkar väldigt starkt skulle jag vilja säga. Och det landar då i det som vi läser om i vers 37. När ängeln Gabriel sammanfattar kan man säga att ingenting är omöjligt för Gud. När Maria också funderar över hur ska det här kunna ske, då säger han de här orden. Ingenting är omöjligt för Gud. Och jag känner mig i alla fall väldigt utmanad i att kunna leva i det varje dag. Jag hoppas att du gör det också. Och jag känner att de här texterna har kanske blivit lite, och de här sammanhangen har blivit väldigt hemtama för oss. Ja, när vi firar jul, vi firar advent och vi tänker att det är helt naturligt att Jesus föds till världen, att Johannes döparen kommer till på det sätt som han gör och så. Men det är väldigt, väldigt tydligt ett handlande av den heliga ande på ett väldigt fint och känsligt sätt och ganska tydligt och handfast också. Och vilken styrka det då finns i den sanningen att ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria hon kapitulerar nästan inför Gud och säger, jag är Herrens tjänarinna, låt det bli som du har sagt, säger hon. Tänk vilken ödmjukhet och lydnad till Guds vilja som fanns hos den här unga kvinnan. Vad kan vi då lära oss? För det första, när du och jag lever rätt inför Gud som de här personerna gjorde, så möjliggör det ännu mer för den helige ande att verka i våra liv. För det andra, änglarna finns alltid med oss för att hjälpa, för att tala och betjäna. Även om vi inte alltid ser dem, hör dem eller märker dem. För det tredje, allt är möjligt när vi har den helige ande i oss och med oss. Och låter oss ledas av honom och tror på honom. Och för det fjärde, om vi är lyhörda för Gud och tror på honom och lyder honom, så får det tydliga konsekvenser i våra liv. Som i Zacharias och Marias liv. Lydnad eller olydnad får konsekvenser. Men Gud är nådig och ofta ordnar han till det på ett bra sätt till slut ändå, även om vi är olydiga ibland och kanske inte litar på Gud. Det är väl fantastiskt. Så låt oss stämma in i Marias ord. Jag är Herrens tjänarinna, eller jag är Herrens tjänare. Låt det bli som du har sagt. Ska vi be tillsammans? Vi kan väl stå upp så ber vi tillsammans. Tack Gud att du gör så mycket genom den heliga ande. Mycket som vi kanske tar för självklart är ett verk av dig i bakgrunden. Du sköter allt från lottning till att se till att barn blir till på ett övernaturligt sätt och på ett naturligt sätt. Du sköter allt i skapelsen, du uppehåller allting och du är suverän. Och du säger också till oss att ingenting är omöjligt för Gud. Låt oss få leva i den förvissningen och den tron inte bli deppiga när vi upplever motgångar, utan veta att du har en väg. Du har en lösning på allting och du kan leda oss framåt. Och vi kan förvänta oss med att du ska komma med din kraft och med din ledning i alla situationer som möter oss. Tack att du har en sån underbar plan också som vi ser i Bibeln för allting som sker. Det finns en plan från dig. Från evighet har du planerat saker och ting som du låter gå uppfyllelse. Och vi kan få vila i det, känna oss trygga i det. Hjälp oss att ta med oss de här fyra praktiska utmaningarna som jag delade här på slutet i våra liv nu och leva ut dem. Amen.